Ja, men då önskar jag er lyssnare välkomna till det första avsnittet av What the Fuck Film. Och idag så ska vi prata om en väldigt trevlig rulle, Sicario. Och jag har bjudit in en förträfflig gäst från filmpodden Nu pratar vi film. Louise. Hej Louise!
Tjena, tjena. Och det uttalas Louis.
Louis. Ja, okej
Du får säga hur du vill. Jag är så van.
Jag får nästan köra med L-et, som jag gjorde när jag gästade eran podd
där. Just
det,
L-et.
Nej, ni är ju två Louisar.
Två Louisar,
Spanjoren. Eller du är inte från Spanien,
Nej,
eller
jag är
hur?
från Chile.
Chilenan
ja,
alltså.
Precis.
Det hade ju nästan varit bättre rent poddmässigt nu om du hade varit från Mexiko.
Ja, det här är lite mer.
Så du har lite dålig bokning utav mig där. Jag borde ju hittat en poddare från
Vi
Mexiko
kan
just.
låtsas, men det är ungefär samma. Det är samma sorts dialekt i talet i alla fall. Det
Ja.
finns vissa andra länder där borta så.
Jag tänkte att vi kan ju rulla trailern till Sicario här. Så om vi tar och lyssnar lite på den nu då.
State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity.
This is not my department. Responsible for today.
The men who are really responsible for today.
Ever been to Juarez before?
We're going to El Paso, right? You're not American.
No.
What do you work for now?
Well, I go where I'm sent. Every day across that border, people are killed with his blessing. To find them would be like discovering a vaccine.
Nothing will make sense to your American ears.
But in the end, you will understand.
Spotter vehicle, left lane.
Spotter vehicle, 9 o'clock.
Get your weapon out.
Yeah. Det var ju en väldigt intens trailer, om man får uttrycka det så.
Ja, det är det verkligen. Jag såg den första gången och tänkte okej, det här var en väldigt mörk ton i filmen. Alltså, verkar spännande. Detta vill jag se. Verkligen drog till mig. Jag vill se det här.
Ja, jag håller verkligen med. Och man hör ju på en gång det här soundtracket. Men den här basen som löper genom hela filmen, det är ju inte så mycket instrument, men det är ett muller och mycket ljud från omgivningen, men det här mullrandet genom hela filmen som sätter stämningen. Och jag läste, eller om det var någon annan podd kanske som jag hörde det i, att hela filmen gjordes utan något soundtrack, och sedan så gjorde soundtracket efteråt, för att han ville att filmen skulle kunna stå på egna ben helt utan soundtrack.
Ja.
Så det gjordes efter att filmen var klar.
Precis, det stämmer. Så brukar man inte göra. Man brukar göra filmen och scenerna ungefär samtidigt, så här musikkompositören får vissa scener, så skapar de musiken efteråt, så sida, sida.
Ja, men så att man får en känsla.
Precis, det som du sa, han sa att han ville att filmen skulle stå på egna ben, ha en egen känsla, stämning, och sen så sa han, här får du, och så på musiken, och det blir ju alltså, när jag såg filmen, jag satt ensam på bio, jag får ju se dem för alla andra, jag hade den stora bion för mig själv, och när musiken, alltså själva öppningsscenen, för man där mullaren, jättesnyggt foto, tyst och stilla, sen så kommer några FBI-agenter gåendes vid ett stort villaområde ute vid öknen, och så är det mer och mer, så en enda lång tagning där, och så musiken bara, shit,
ja,
det här kommer bli intensivt, och musiken blir ju som en Alltså musiken gjorde ju nästan allt i den filmen. Alltså den är som egen karaktär i filmen. Det är...
Ja, verkligen.
Men det är som...
Du får ju se den själv i salongen för att du är en speciell människa på alla sätt och vis. Och får ju ha en liten deal med ägaren utav biografen. Jag gick ju en vecka efter att den hade släppts med en kompis då. Men det var bara vi två och tre personer till som satt bakom oss. Och då hade den varit ute en vecka.
Ja.
Så att det är ju helt sinnessjukt hur den här filmen flyger under radarn framförallt i Sverige, men vad jag hört i stora delar av världen också. Men det känns som att den kommer att få ett uppsving sen, förhoppningsvis.
Det kommer den, för detta är samma sak här i Varberg. Jag såg den några dagar innan premiären. Sen premiären var det några stycken som tog den, och sen så har det bara avtagit. Och han sa det är ungefär samma sak som när Nyckeln till friheten släpptes. Den floppade totalt överallt på bio, för folk visste inte vad det var. De bara, det verkar långtråkigt. Och sen när den började komma på VHS eller DVD och grejer, och så här Oscars nomineringar och sånt, då började folk få nys om den. Och enligt mig så är det ju en av världens bästa filmer. Alltså Nyckeln till friheten, den är ju hur bra som helst. Och det kommer hända exakt samma sak med den här filmen när den kommer ut och blir mer lättgänglig, så folk kommer verkligen fatta. Då kommer de säga, shit, varför såg inte jag den här på bio för?
Ja, det känns som att det bästa som kan hända den här filmen nästan, det är att den släpps på Netflix. Alltså för att få den att nå ut lite till massor. Ja, det är klart, vore ju bra om den vann någon Oscar eller så, för då kanske folk letar upp den av sig själva, men jag tror inte att folk kommer, det pratas nästan ingenting om den här. Det är därför jag ville ha med den direkt i första avsnittet, när den fortfarande kanske kan nå någon någonstans som hinner gå och se den innan den inte finns att se på bio längre. För jag tror att den går på vissa biografer fortfarande.
Ja, vissa speciellt utvalda biografer runt om i Sverige. Ja. Nej, jag är stensäker på att den här filmen kommer få Oscars nomineringar om inte Oscar för bästa foto. Alltså får inte den någonting överhuvudtaget, någon nominering, så kan, som jag sa i min podd, att då kan Oscar Galan dra åt helvete, för den här filmen så jävla den förtjänar fan så mycket nomineringar och grejer, och den är grymt bra och stämningsfull utav fan.
Ja, vi kan ju nämna lite vilka det är som ligger bakom filmen.
Ja,
vi har ju regissören, vars namn är lite svårt att uttala. Han är från Kanada och har ju ett franskt namn. Han är ju fransktalande. Men Denis Villeneuve, något sånt.
Ja, jag läser ju Denis Villeneuve, läser jag.
Ja, men precis. Den spanska översättningen utav hans franska namn.
Ja.
Han ligger ju bakom lite andra trevliga rullar också. Jag hamnade ju i en liten ett litet mode av att jag ville se hans typ av film efter att jag såg Sicario. Så jag såg ju de tre andra stora filmerna som han har gjort, eller medelstora filmerna. Prisoners, som han gjorde för inte så länge sedan med samma team.
Jag har faktiskt inte sett den, tror jag.
Nej, den tycker jag att du ska se.
Den får du inte spara, för jag har hört mycket bra om den.
Nej. Ja, även, och det är samma team som gjorde den som har gjort den här. Samma Roger Deakins, som har haft en väldigt stor roll i fotot just, som du pratade om, som definitivt bör Oscars nomineras.
Absolut.
Och kanske till och med vinnas.
Ja, jag tror han.
Och han, precis som du pratade om tidigare, Nyckeln till frihet var ju han som gjorde fotot till också. Och de kommer ju samarbeta, han och Denis, på nya Blade Runner-filmen som de ska göra tillsammans. Sen har han ju gjort Enemy också. Det var egentligen den första filmen som jag tänkte att jag skulle ha med här i What the Fuck-film, eftersom att det är ju den mest What the Fuck-iga film som jag någonsin har sett. Den är så himla konstig, men så otroligt bra också. Men man behöver nästan ett uppslagsverk för att förstå den efteråt, vad det var man såg. Men den har ju några år på nacken och inte så himla aktuell, så jag vill inte ta den i första avsnittet, men det kanske kommer lite senare.
Jag har ju en min första så här What the Fuck-film som jag såg, det var faktiskt From Dusk to Dawn.
Mm.
Jag vet inte, har du tänkt ta med den i din podd?
Nej, det finns så många att välja på, så att säg du vad du vill säga. Så,
nej, det var ju det, så... den gick ju på TV. Jag visste ingenting om den. Jag visste inte vad det var för sorts film, ingenting, den bara kom. Så jag tänkte, George Clooney och Quentin Tarantino där, och bla bla, okej, det är lite så här action, brutal, alltså getaway-film. Lite så, brottslingar som ska fly och grejer. Okej, okay, ja, det har gått ungefär en timme in i filmen, sen så hamnar de en och en halv, eller en och tio. Och sen plötsligt hamnar de på den här baren, och sen plötsligt bara, så blir alla vampyrer och bara och grejer. Och bara, what the fuck, vad händer nu, shit? Så, det var så jävla bra. Allting bara så flippar ut totalt, och jag såg det inte komma, kan jag säga.
Nej, och det är exakt den typen av filmer som jag ska försöka och plocka upp i den här podden. Det finns ju så himla många filmpoddar och tv-seriepoddar och allt möjligt, så för att stå ut lite i mängden så ska jag försöka välja lite uddare filmer kanske. Så jag kanske kommer till uddare lyssnare, vad vet jag, men jag uppskattar om ni fortsätter att lyssna efter det här avsnittet också. Louise sa ju att efter det här avsnittet så kan jag inte toppa gästerna, så jag kan lika gärna lägga ner, så att vem vet, det kanske blir så. Men om det inte blir så, så ska vi fortsätta med den typen av filmer.
Ja, jag tycker det är ett intressant koncept. Men som du säger, det finns ju många filmpoddar och så, så vi försöker stå ut på vårat sätt. Har lite blandat. Men just att du endast kör What the Fuck-filmer med typ från Dusk till Dawn, vad händer? Tycker jag är skitbra. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag är ärad att få vara första gästen.
Ja. Om sanningen ska fram, så har ju du och jag redan spelat in en liten del om Sicario tidigare, när jag var gäst i er podd. Medan vi hade ett litet break i den, och de andra gick iväg och jag vet inte om de rökte eller vad gick på toaletten och allt vad det var. Så satt ju vi och snackade om det, men vi fick ju inte riktigt ihop det.
Nej,
till det avsnittet. Och sen har ju du varit iväg på resa nu.
Jag har varit i Spanien i en vecka.
Precis. Men nu är vi till slut här och pratar lite. Och den andra filmen som jag ville nämna lite kort också, som han har gjort, är ju Incendies, eller Navals hemlighet, som den heter på svenska. Också en what the fuck film som är så himla stark. Jag var ju golvad i slutet utav den.
Den filmen är fan... Vad ska man säga?
Den blev ju också Oscars-nominerad för bästa utländska film det året som den kom. Den vann däremot inte, jag har inte skött upp vilken som tog hem Oscar då, men den hade ju definitivt varit värd en vinst om den hade vunnit.
Ja.
För det är ju riktigt...
Den är så stark,
den är stark, långsam, och liksom bygger upp stämningen och slutar verkligen i ett litet crescendo.
Ja. Man håller käften sen när filmen har slutat. Man tänker bara, det var inte så här, vad bra jag mår nu, eller oj, det var man var helt tom. Man hade inga ord, man bara
jag brukar ju försöka jag har ju ett litet sånt här Twitterkonto där jag lägger upp lite korta recensioner på 140 tecken då, vad jag tycker om filmer som jag sett. Men jag tror att jag skrev att jag saknar ord. Och sen skrev jag nog inte så mycket mer. För att man gör det efter att ha sett den. Så att för er som lyssnar nu och inte har sett Navals hemlighet, så tycker jag att ni ska ta och göra det. Den finns på Viaplay i appen där. Så går det att se den direkt efter att ni har lyssnat på det här. Innan ni går och ser Sicario på bio, innan den slutar gå där. Så det var väl det om Denis. Förutom hans kommande filmer. Som vi kanske kan ta lite i slutet om vi orkar. Vill du, du hade tagit upp på IMDb där om huvudkaraktärerna.
Ja, men så vill jag säga, självklart, vi kommer ju prata om Sicario. Så självklart kommer det finnas spoilers.
Precis.
Vi kommer att spoila utav helvete.
Man kan säga att varje avsnitt av den här podden kommer och spoila sönder och samman den film som kommer att stå i titeln då. Så vi kommer vända ut och in på den. Gå från första scen till sista scen så gott vi kommer
ihåg. Ja, det var ett tag sedan vi såg filmerna nu också, så det är,
precis, så lite har väl fallit bort.
Ja, för att göra så gott vi kan. Ja, vi har ju i huvudrollerna så har vi Emily Blunt som spelar Kate Mazur. Hon är FBI-agenten. Eller en FBI-agent. Så har vi Benicio del Toro som spelar Alejandro. Vi har Josh Brolin som spelar Matt Graver. Sen har vi massa andra av Victor Garber som spelar Dave Jennings, Josh Bertal, Ted och Daniel Kaluuya som spelar Reggie, som är hennes FBI-kompis. Och även Jeffrey Donovan är med som spelar Steve Foring. Och jag har inget minne att jag såg honom i filmen, måste jag säga. Jeffrey Donovan kan man känna in från serien Burn Notice och lite andra filmer så.
Just det.
Men,
nej, jag minns faktiskt inte heller att jag såg honom.
Nej.
Han kanske var med på någon av de här räderna eller något. Någon muskel.
Precis.
Snubbe.
Förmodligen. Men jag kommer ihåg att jag har sett honom någonstans i filmen. Var han med? Var fan var han någonstans?
Men, nej, jag minns faktiskt inte heller. Om någon lyssnare vet, så kan ni få skriva in till oss och berätta vad han gjorde i filmen.
Ja. Men de tre största, det är ju Emily Blunt, Benicio del Toro och Josh Brolin. Det är de filmen kretsar kring. Så det är
helt klart.
Ja. Så vi börjar med hur den börjar.
Det allra första som händer, det är att vi kommer till en svart ruta där det bara står Sicario och sen vad översättningen till det är. Alltså att det är vad en hitman eller torped.
Ja, på olika. Det var väl på olika länder så betyder det en viss sak, men i Mexiko så betyder det torped.
Precis. Och sen börjar det som du kom in lite på i början där. Du kan ju få dra det igen.
Ja, alltså,
exakt hur den
öppnar. De öppnar ju här att man ser ett buskage där, ökenaktig Texas-stil. Solen skiner grejer, sen så rör kameran sakta på sig, så kommer man ser ett par fötter då. Som sagt, då blir zoomaren, alltså flyttas bilden då, så ser man FBI-agenter i ett normalt så här bostadsområde. Det bor ju massa folk där och grejer, och då går de sakta fram där, flera stycken, och så kommer bil och grejer. Och de är ett gäng som kommer. Sen ska de omringa detta huset då, som de tydligen har, de ska göra en räd på. Och det blir mer och mer och mer folk. Man tänker bara, shit, vad många de är. Och i sånt här lite bostadsområde där det bor vanliga, ja, svenssons typ. Och tänker man, oj, mitt på ljusa dagen, mitt i ett bostadsområde, där bor vanliga människor, där kan det hända grejer. Och tydligen så händer det grejer, för de stormar på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Att de kör in en stor jävla bil genom väggen.
Ja, just det.
Inte bara knack och då är de bara brutalt vräker i hela väggen och går in och tar ner folk som var där inne, och det får visa, ja, nu kommer vi, ja, hit them hard.
Precis. Och jag gillar, det finns ju mycket från trailern till filmen sker ju just i den här scenen. Och jag gillar trailers som för undan det man har sett i trailern, alltså på en gång i filmen. Mm. Så man inte vet om så här nyckelscener som kommer att komma längre fram. Det är ju en av de grejerna som jag fastnade för i trailern. Det här när hon kastar sig in och skjuter en snubbe i bröstet och han skjuter ett hål i väggen där hennes huvud var. Det sker ju här i de första minuterna egentligen.
Ja, precis.
Men det hade ju inte varit alls jävla kul ifall de hade sparat på det, och det hade varit en scen som kom liksom,
i slutet, så
en timme och en kvart in i filmen, för då hade man ju vetat vad som skulle ske. Men nu händer det efter 3 minuter kanske.
Ja, precis.
Så det tyckte jag var skönt när jag satt där. Jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte att bra, nu har vi det avklarat. Där man fick andas lite ett tag senare.
Man fick andas lite, ja. Men inte länge. För sen så har de tagit dem in i huset där. Och då började de kolla. Så knackade de på en vägg och tuk-tuk-tuk-tuk, så det är ihåligt. Så ja, då började de, kom igen, vi hjälps åt. Så började de ta hål i väggen. Och sen där ser man då, de var alla bara, vad är det? Klyka sig, säger jag. Folk säger hulka, men jag säger klyka. Men de känner en äcklig doft. Och där inne i väggen finns det en människokropp inplastad, inbakad inne i väggen. Och de bara, så går de ut då. Och då är musiken med, där sätter tonen bara, så här. Men sen så får man säga att de har hållit på ungefär en liten stund. Får man gå in igen, och då är det en hel jävla korridor fullt med lik inne i väggarna. Och jag tänker mig stanken och grejer. Och tänker man, shit, vilken jävla ton de sätter i filmen. Så det var så här hela tiden. Och det var bara öppningsscenen. Och där satt jag med gåshud och hakan. Och jävlar, vad intensivt. Och,
ja, de åkte ju dit för att hämta någon gisslan som de trodde fanns där inne. Så de hade ju ingen aning om det här när de stormade in, utan de letade efter en gisslan. Och sen när de börjar slappna av lite efteråt, när alla rum är säkra och de märker att gisslan inte är där, så är ju det här hålet i väggen efter han som sköt mot hennes huvud med hagelbössan. Det är det hålet där de börjar att rycka loss väggen och hitta den första kroppen. Och sen så är det väl
34
är det väl 20, ja. 34 till och med.
Och
det här är ju på amerikansk mark, alltså det här är ju i USA, så att det blir en stor nyhet, och det är det som sätter bollen i rullning. Men, men när, precis när man trodde att det här var,
innan du säger någonting ska jag bara avbryta det, för det jag tänkte på också, detta är ju stora vältränade män och kvinnor, alltså FBI-agenter. Men sen när de har rört ut väggar, alla står utanför och håller sig mot ett staket och spyr. Alla de stora badass människorna sitter ute och spyr från den jävla stanken. Det var inte vad de förväntade sig. Tänkte, det är den tonen ligger på. Det är självklart, det var ju ett gäng mexikaner som var i det huset då. För att, det borde vara mexikaner, för det utspelade sig mycket i Mexiko. Vi säger att det är mexikaner.
Ja, men de har ju en liten knyt, alltså de är lite knutna till det som händer sen. Det här huset, de har ju med den kartellen att göra. Men precis när vi i publiken tror att vi ska få andas, och de står där ute och spyr, och vår huvudperson Kate Mazur, alltså Emily Blunt, går in i huset igen och ska kolla läget, vad som händer, hur många kroppar de hittat och så. Så får man se några andra som går och letar i ett uthus,
ett
skjul, och så hittar de ju en lucka där. Och då tänkte ju jag på en gång, okej, men det här nere i gisslan sitter. Och så klipper de ju tillbaka till Emily Blunt, och så får hon höra på radion att de har hittat någon lucka. Och sen helt plötsligt så bara exploderar hela skiten. Folk faller och flyger överallt, och det är världens, alltså, som en krigszon ser ut helt plötsligt. Och jag hoppade verkligen till. Jag var så inte beredd på det som som skedde. Och det är liksom det som är klimaxet på öppningssekvensen. Mm.
Ja, precis. Det är ju...
Jag blev ju mer rädd för den explosionen som jag inte var beredd på än vad jag blir när jag ser en skräckfilm nästan.
Ja, det som var så...
för det kom så plötsligt.
Ja, precis. Det kom ju plötsligt. Och så var det ju tyst med, för musiken, när de hade varit inne och stängt det här rummet, det var ju lite, så här, lite basaktigt så. Men sen när det var klart så försvann musiken, eller den dämpades i alla fall, men...
Och spänningen försvann. Precis,
för då tänkte man, nu var det klart där, och så bara, och så bara boom, världens jävla smäll, och så ligger folks armar och ben åker av och ligger där och folk dör och bara shit, och så klassiska pipet såhär tinnitus.
Ja, precis. Och nu är vi kanske 7 minuter in i filmen.
Ja, och då, och sen så kör de nästa scen där, och, man, och då tänkte jag, jag satt så här, bara klappade nästa händer, bara wow, vilken öppningsscen, jävlar vilken film det här kommer bli. Så det är det var grymt.
Ja, och nästa scen är väl, om jag inte minns helt fel, då sitter Kate Mazur och hennes FBI-kollega med ryggarna mot ett stort kontor på något typ av högkvarter för FBI då. Och då har ju det här, jag tror man fick se lite på nyheterna först om att alla kroppar hade hittats och det hade varit poliser som hade dött och sådär. Så de tänker ju att de, ja, att det kommit dit viktigt folk för att höra deras sida utav storyn. Mm. Hur de ska gå vidare med och ta fast de här, liksom ett massmord har ju skett liksom på amerikansk mark.
Oh ja.
Så jag tänker att okej, det är det här filmen ska handla om nu. Men då får ju Kate gå in där, och det är ju då först som vi träffar Josh Brolins karaktär, Matt Graver. När han sitter där inne med sina flipflops och inga strumpor och ser allmänt kaxig ut. Och där så får hon först får hon ju se lite vad som hade hänt, och sen så säger de helt enkelt att de vill ha henne på ett litet specialuppdrag tillsammans med den här Matt då, som ska leda en egen grupp, och undrar om hon vill vara med och ta fast de som egentligen ligger bakom det här som hände då.
De lite lurar henne också att joina, för han säger du måste anmäla dig frivilligt, men de lockar ju henne.
Precis.
Men det blir ju inte vad hon hade förväntat sig.
Nej, vi kommer ju lite till senare varför de egentligen vill ha henne. Jag har ju en teori varför de väljer just henne, för att det satt jag lite och tänkte under tiden som filmen gick, alltså varför valde de egentligen just henne. Jag försökte liksom slå hål lite på storyn, för jag tyckte att det var så bra så att jag försökte leta fel, men sen så kom jag snarare fram till att det var ju helt såklart varför de valde just henne. Sen märker man ju slutet också. Men då får de ju veta, som sagt, eller hon får veta att hon ska åka till El Paso.
Precis.
Med honom.
Hans och... gäng. Och då är de ett gäng. Då är de ett gäng FBI-agenter. Ett gäng US Marshals, som så jävla typiska Marshals, stora cowboyhattar, feta mustascher, ett gäng gamla gubbar. Och så lite, alla olika så här insatsstyrkor då. Ett stort jävla gäng då. Och alla ska till El Paso.
Och sen så sitter ju vår Alejandro där i bakgrunden också, alltså Benicio del Toro, men han säger inte så mycket. Nej, så, under den här tiden.
Han är så jävla mystisk.
Listen. Nothing will make sense to your American ears. And you will doubt everything that we do. But in the end, you will understand.
Man vet ju egentligen ingenting om honom i princip under hela filmen, och det är lite frustrerande. Samtidigt så är man i hela tiden som filmen går i Kate Masers, alltså det är som att hon är oss.
Mm.
Alltså, för hon vet egentligen inte vad som händer och ingen berättar det för henne.
Nej.
Precis som att ingen berättar för oss heller. Vi får inte se några andra hemliga samtal så att vi vet mer än vad hon gör, utan vi vet hela tiden vad hon vet. Mm. Vilket inte är så mycket. Och vi får lära oss allt eftersom vad som händer liksom.
Ja, precis. Och sen så ja, åker de i en karavan då i sina svarta SUVs. Och,
ja, men de åker ju inte till El Paso. Först flyger de ju lite.
Ja, precis.
Och de åker ju egentligen till Juarez, ja, i Mexiko.
Och det visste hon inte. Och de åker till en militärbas först, ju, åker de.
Ja, precis.
Och det tyckte jag var styrt när fotot, när planet flög. Fan vad läckert det var. Så såg man flygplanet skugga i marken också och grejer. Och bara, ja. Riktigt läckert. Men de landar på den här militärbasen då i, de är väl i Mexiko då? Nej, de är nära gränsen där.
Ja, precis.
Och sen så, det är där de träffar alla insatsstyrkesnubbarna, marshalsgubbarna och FBI-agenter och grejer. Och ja, de bästa av de bästa. Och då säger han också, vad är det ni ska göra där? Och då säger Josh Brolins karaktär, Matt Grave, han är så riktigt arrogant jävel. Han säger inte mycket information, han är kaxig mot tycken så, men han vet ju vad han gör. Och då är hans enda plan, jag ska röra runt lite i grytan, typ. Vad det han sa.
Ja. Man tänker bara, you're on a need to know basis.
Ja, precis, verkligen. Ja, verkligen need to know basis. Och nej, han ska röra runt i grytan för att få fram alla de stora och att agera då. Han skiter de små, han vill ha åt de stora. Så han ska bara in och röja och provocera folk, typ. Det är väl typ det som är hans plan.
Ja, den här själva grejen är att de ska ju hämta en snubbe som sitter i fängelse,
ja,
i Juarez i Mexiko.
Mm.
För att de tror sig veta att han är en bror till en av de här högt uppsatta knarkkungarna. Mm. Då. Så de ska pressa honom på information för att ta sig ett par steg upp för stegen, så att säga. Mm.
Vad tänkte jag med på när de började köra, alltså, hon vet inte om vart att de ska dit. Hon blev lurad. De sa till henne att de skulle till ett annat ställe.
Ja, i USA.
Ja, precis. Precis. Så, sen så bara åkte de och hon bara okej, okay, så hon bara är där i skiten och sen ska de bara köra. Och så har vi en av filmens absolut mest intensiva scener. Där det egentligen inte händer någonting.
Jag skulle nästan säga att det är en av de mest intensiva scenerna i år.
Ja.
Alltså jag kan nog inte komma på någon annan scen från någon film som är så intensiv
där det inte händer något,
utan att det inte händer något. Nej, precis. Jag läste en intervju som Den of Geeks gjorde med regissören,
ja,
där de pratade lite om det här, att det fanns flera ställen i filmen där spänningen, alltså man sitter verkligen on the edge of your seat, så att säga, men egentligen så händer ingenting. Mm. Och han, Denise svarade ju att han har använt en film som heter Seven Samurai.
Mm.
Som motivation eller inspiration.
Mm.
Och det finns någon särskild scen där i med två stycken tjuvar eller två stycken samurajer som väntar på att några tjuvar ska komma, och de bara står och väntar.
Mm.
Och man vet att det kommer att komma världens fight, fast den har liksom inte kommit än. Mm. Utan det bara står och en bild på dem när de står och väntar. Och att det var liksom den känslan som han hade när han såg det som han ville förmedla i den här filmen med en del av de scenerna. Alltså att världens jävla spänning, ja, utan att någonting faktiskt händer. Och det lyckades han ju förträffligt bra.
Oh ja, men det är grejen, för de åker ju inte i Mexiko. Och de åker med sina bilar. Och så har de polis/militär, alltså det är ju poliser, men de har ju ändå tunga vapen som eskort. De sitter uppe i sina bilar med stora vapen, är redo för För längs vägen, då ser man ju, man ser folk som hänger, alltså döda människor hänger längs broar och grejer, för att visa att här är kartellen som bestämmer, här är det vi som bestämmer, och det här är farlig, ja, farlig mark. Amerikanerna är inte välkomna här, den som går emot oss dör. Och bara vetskapen, man ser det visuellt, och man tänker, shit, det här är så jävla farligt. Och själva resan då, som de kör typ från A till B, det händer ju ingenting förutom att de bara kör. Men det är så jävla intensivt, för man vet att det egentligen skulle kunna hända vad som helst. På ett ögonblick skulle kunna gå åt helvete. Och det är det man sitter och bara, shit, kommer, man satt där så här, 2-3 minuter bara, och helt spänd.
Och sen efter ett tag så stannar de ju också. Mm. Och så säger de ju de här walkie-talkiesarna att vi måste stå och stirra lite, och mexikanerna ändrar på våran rutt. Och ja, så står de och då tänker man, okej, nu, det är nu det händer.
Ja, för de har också även, för Mexiko har ju även massa korrupta poliser. Och de vet inte vilka de är, de kanske jobbar med dem där just nu också. Och det är som du säger, när de ja, vi måste ändra rutt här, då tänker man, ja, oh, shit.
Men de rullar vidare, och det händer ingenting, i alla fall på vägen in.
Nej.
Så de kommer fram till fängelset och kör in där. Spänningen är fortfarande i princip lika hög.
Ja.
Och hon, Kate Mazur, går ju ur sin bil och undrar, var fan är jag? Vad är det som händer egentligen? Mm. Och innan hon vet ordet av, så kommer de utsläpandes med en snubbe med en huva över huvudet, och som kastas in i en bil. Och sen så säger ju Josh Brolins karaktär ungefär lika mycket som han sa förut, att hon är on a need a node basis. Mm. Och hoppa in i bilen igen, för nu åker vi åt andra hållet. Mm. Och det blir ännu farligare, för att han sa att det farliga var inte att åka in, utan om någonting händer så kommer det hända på vägen ut. Precis. Så det är nu vi ska vara redo.
För kartellen skulle, måste hosta bara. För kartellen vill ju ha den personen som de hämtar också. Han är ju inlåst, så de vill ju gärna
ha ut honom. Mm. Så att för deras skull så är det ju bara bra om de kommer in och gör jobbet.
Mm,
om de sen kan stoppa den här karavanen, så har de ju fritagit den här snubben.
För sen när de kör igenom hela det här, sen så måste de stanna vid gränsen då. För där är ju massa inspektioner och grejer, och där är det ju helt plötsligt väldigt mycket trafik. Så de fastnar då i trafikkö där in till USA. Och det är då de börjar analysera bilarna som finns där. För längs vägen så märkte man att det fanns en polisbil som körde på en motsatt gata, som i princip förföljde dem då. Och sen, okay, we have a hostile, den. Och sen när de körde stod still där då på trafikkön, tittade alla sina bilar med vapnen dragna och grejer redo, så att alla sitter still. För de låter de göra första steget. För när de minsta lilla tecken av hot, vilket händer då, för det fanns en bil då, det fanns massa så här gängmedlemmar fulla med tatueringar och vapen i bilen. En av dem,
alltså flera bilar till och med, men en som var särskilt nära.
Precis, och det är den som var största hotet. Och när en av dem öppnade dörrarna, alla bara go 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 go, alla bara ut, och det gick ju så fort. Typ så här är de så här 20-25 man mot den här lilla bilen full med dragna automatvapen och grejer bara. Ja, Alejandro är så jävla tung där, för han pratar på spanska. Jag förstår ju allting.
Suelte la pistola. Tírela. Pregunta, paisano. Quiere morir.
Och det är inte så här dåligt agerat heller. Så här dålig, det är ju riktiga mexikaner som pratar på riktigt, så det blir ju mer äkta. Och det var verkligen, rör dig inte. Vill du dö? Rör du dig så kommer du dö. Vill du dö eller typ så här. Alla bara, det var ju verkligen så här intensivt. You move, you fucking die. Och de satt bara shit. Och det slutade med då att de backar tillbaka då. De hoppar in i bilen igen. Och då börjar de sakta ta steg tillbaka. Och då var det en av dem som lyfte sitt vapen. Och då gjorde de slut på dem. De bara sköt ihjäl allihopa. Bara,
och samtidigt så kommer det ut folk ur en av de andra bilarna.
Ja.
Och skjuter ju nästan huvudet av Kate Mazur. Ja. Men hon ser ju han i någon backspegel eller någonting. Och slänger sig undan och skjuter istället honom i huvudet. Ja. Och sen åker de därifrån för det då det öppnar upp sig.
Ja.
Så att hon har ju från att ha blivit lurad att hon skulle åka till El Paso i USA på en liten jakt, så har hon helt plötsligt skjutit en kartellmedlem i Mexiko i huvudet. Hon är lite skakad över det och undrar vad tusan har jag gett mig.
Så har de precis även avrättat 5-6 pers i en bil. Mitt på ljusa dagen där alla kan se vid trafik, alltså vid gränsen till USA, där finns polis och grejer. Alla går ut och så bara skjuter, och det är inte så här vanliga plapp. Det var ju verkligen brutalt. Det var ju bara, det var inte så här skjuter i benet. Nej, här var det headshots och alla bara dog på en gång. Och sen när det är klart hoppar de tillbaka in i bilen, så kör de därifrån. Och människorna runt omkring tänkte bara, shit, vad fan, vad händer nu? Och de var ju skolingslösa. Det är inte så att de väntade. De bara gick in, avrätta och körde därifrån.
Ja, och hon säger att det här kommer ju vara all over the news. Alltså, och det är ju en skandal och så. Medans jag tror det är Alejandro, eller så är det Matt Graver då, som säger att it won't even make the news in Juarez. Alltså, det är så vanligt med skottlossningar och sånt där, så att ingen kommer bry sig överhuvudtaget. Nej. Om det som precis hände.
Och hon är en sån karaktär som följer lagen, hon följer reglerna. Och redan nu har hon brutit fan med en jävla regel hon har, som hon lever efter.
Precis. Och efter det här, om jag inte minns helt fel, så får vi se den scen när Matt Graver sitter på ett bord och småprata lite med den här personen som de hämtade i fängelset. På militärbasen då, alltså, är de ju nu. Och ja, de pratar lite lätt. Och under tiden som det här sker, så får man se Alejandro komma in i byggnaden. Han träffar någon före detta kollega, för man får där veta då att han har varit advokat tidigare. Och han träffar någon före detta kollega som beklagar det som har hänt Alejandro då. Vilket vi vet ju inte än vad det är för någonting som har hänt. Men den här kollegan beklagar så mycket det som har hänt, och att de ska träffas igen och lite så. Därefter så plockar Alejandro upp en stor dunk med vatten, alltså sån här water cooler dunk, typiskt för sådana som är i amerikanska serier och filmer, de här stora blåa som gärna ofta är i Michael Bay-filmer i en hel lastbil som välter och åker ut. Ni vet vilka jag menar. En sån bär han på axeln och en annan i handen, tror jag. Jag tror det är
för han, fast innan detta händer, då sitter ju han i rummet med Josh Brolin och då säger, eller Matt då, säger han, frågar han Matt honom någonting på engelska, och han bara no hablo español. Ah, you don't speak no hablo inglés. Ah. Och så han eller Matt så asklaxig bara. Ah, you don't speak English. Okej. Okay. Och sen får man, då klipper de bort till Alejandro, så går han där och så tar han bara dunken från stället, så han bara går in i rummet och han bara shit. Han vet vem det är.
Ja, precis. Han går in i rummet och så smäller ner den här dunken med vatten på golvet, och man vet att det här kommer inte sluta där.
Nej, alltså. Och så ser man hans blick med Matt och bara you don't speak English. Yeah, right.
Men det är också lite kul för han går ju fram och ställer sig ju typ 2 centimeter ifrån honom. Med typ skrevet upp i hans ansikte. Alltså han står ju typ 2 centimeter från hans ansikte. Och bara står där och kollar på dem. Sen kommer jag inte ihåg vad det är han blir kallad. Han blir ju kallad någonting på spanska, va?
Kommer inte ihåg vad det var.
Han blir kallad där flera, typ Medellin eller något sånt där. Ja, någonting som han kallas flera gånger. Alltså att du vet vem jag är, säger han ju, och sen så säger han ju något namn. Och sen så klipper de bara därifrån egentligen. Ja. Så vi får inte veta vad som hände sen.
Man får inte veta, man får inte höra, man får inte se. Det är då vi som precis som vi och Kate, vi vet att det kommer hända något, men vi vet inte vad som händer. Vi kan bara ana vad det som händer. Men de får ju information ur dem i alla fall.
Precis. Och det som klipps till sedan är ju egentligen att hon står där ute och vi vet inte vad som händer. Och det kommer fram någon av de här andra muskelknuttarna som var med på den här räden. Och säger, vill du se på fyrverkerier? Säger han. Och tar med henne upp på taket. Och där uppe så har det precis börjat bli mörkt. Och sen så ser hon plötsligt hur det börjar att skjutas överallt. Och det är det han menar med fyrverkerier. Så de kan ju fortfarande se in i Juarez därifrån där de är. Och hon kan då se vad det är för typ av stad och varför det här inte kommer nå nyheterna. För att ja, varje kväll så lyser staden upp utav att folk håller på och skjuter på den.
Precis, och det, man hör ju verkligen skotten. Och så här, vissa har ju ljuskullor och grejer, man ser ju verkligen och grejer och, ja, en vanlig dag i Juarez. En vanlig natt i Juarez.
Exakt. Exakt.
Det är, ja. Man ser vad händer sen.
Sen tror jag att de klipper till att eller först så skulle väl hon sova, eller de lämnar av henne och de ska träffas igen dagen efter. Och är det inte nu hon går ut med FBI-snubben på till en bar, va?
Ja, just ja, med han Reggie.
Precis. Och där så blir hon introducerad till en, eller nej förresten, det här hände lite senare.
Ja, men
där,
ja precis, vi kan ju hoppa lite fram tillbaka, vi behöver inte köra scen för scen, ja, men vi tar riktigt. Jag tänker bara på, det var väl en scen lite efter, fram efter detta då de stoppar en buss med massa mexikanare.
Precis.
Massa flyktingar som vill in till USA då. Ja, det var väl också vid gränsen, men de tog väl bussen till deras bas för mig.
Ja, det var väl, alltså de ville ju få fatt i de som hade gått över vid ett visst ställe. Och man får ju anta att det är någon information som de fick ut ur den vattenterror som brodern utsattes för. För de är ute efter bara vissa utav de här.
Just ja, det var ju så. De har ju, för att smuggla in knark och grejer, de gräver ju tunnlar och sådana grejer. Och FBI, de vet ju alla tunnlar, men nu finns det en tunnel som de inte vet om. Och därifrån kan ju människor också ta sig in till USA.
Och så betala kartellen pengar för att få gå igenom tunneln.
Precis,
liksom, och ta sig in i USA.
Precis, så var det. Och det var vissa av de här människorna som de ville ha tag på. För nu visste de ungefär vart den tunneln låg. Från den informationen att det kommer folk därifrån. Och då stoppar de en stor buss med folk då. Och hoppas på att någon har smittit därifrån. Och då drar de drar ut alla. För de sitter ner på golvet. Och sen går Alejandro då där och bara tittar, inspekterar. Och så börjar prata spanska och grejer och nu kommer inte ihåg vad han sa, men han väljer ut 3-4 stycken tror jag som hade tagit sig emellan då och får en information som han vill ha, och då får man se lite mer vad förstått karaktär han är också, så här, fast fortfarande jävligt mystisk.
Ja, jo, och jag för mig att det ändå var så att vissa kallade honom det här namnet som brodern kallade honom även där, så att de vissa kände till vem han var. Alltså att han inte var att leka med. Vi vet ju inte vem han är, men att de visste att det är bäst att jag svarar på hans frågor. Även om jag kanske hamnar i trubbel för att jag svarar på dem. För att jag är redan i trubbel eftersom att jag pratar med honom. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg vad som hände sen, mer än att de får ju fatta lite pengar, va, som skulle sättas in på en bank. Alltså det sätts in, eller rättare sagt, de märker att det är något minus saldo istället. Ja. För att lura banksystemet på något vis, mm, helt enkelt. Så att inte IRS ska kolla på de här knarkpengarna, så har de ju lurat det på något vis. Och där så lyckas de ju frysa 17 miljoner dollar. Och när detta sker så går ju hon in i banken och blir ju filmad med kamera. Och det är ju därefter, alltså då kommer ju uppenbarligen, fick ju de reda på att det var just hon som hade varit där inne. För det är därefter den här barscenen sker. När hon träffar den här vännen till sin kollega, som visar sig vara allt annat än en vän. För övrigt så känner man igen han som jag pratar om nu från de första säsongerna utav The Walking Dead.
Precis, han ska även spela The Punisher i Daredevil 2. Säsong.
Där ser man, ja. Och ja, så han är ju där och är jättetrevlig, och de går hem till henne och ska ju ha det trevligt. Men sen så ser hon samma sak som hon såg på banken, eller innan hon kom till banken, att och förstår att han hade någonting, ja, med de här pengarna att göra. Och han är alltså,
pengarna var ju inrullade i vissa så här speciella armband, så här silikonband som, precis, folk har. Och alla pengar var inrullade i sådana. Och så hade han en sån på sina nycklar. Och precis, sen den ligger där i soffan och hånglar och grejer. Och sen så ser hon den, hon bara, och sen bara börjar hon tänka, oh nej, shit. Och sen så, ja, sen så börjar hon ta sig ifrån. Och han håller fast henne. Och han försöker egentligen få henne att bara lugna ner sig. Hon blir ju helt vild där och försöker slå honom och grejer. Och så egentligen, för han hade kunnat strypa henne och slå henne direkt och grejer. Men han bara, men lugna ner dig. Lugn, håller fast henne. Han skadar ju inte henne egentligen.
Nej, inte i början.
Nej, han bara håller fast henne. Och sen när hon börjar slå till honom, det är då han börjar slå tillbaka. Men visst, det var ju ändå så här. Man tänker bara, det kommer gå till helvete.
Ja, och han säger, skriker ju till, you did this. Medan han i princip håller på att döda henne.
Ja.
Och det är ju en väldigt stark scen också. Och jag tyckte det visade mycket på att hon, alltså hur underlägsen hon är i den här filmen. Det kommer ske flera gånger att hon blir liksom nedbrottad. Och alltså att hon har egentligen inte en chans i den miljö hon är.
Befinner sig. Nej, precis.
Hon är ändå en av de bästa på det hon gör. Hon slogs ju vara den främsta gisslan fritagande polisen som de hade, eller FBI-agenten som de hade. Men gång på gång så blir hon överbemannad utav de här olika karaktärerna i filmen.
Ja, precis.
Men helt plötsligt, precis innan hon ska ryka med, så kommer ju Alejandro in där och sätter en pistol mot tidningen på honom och säger i princip att nu tar vi lugna ner oss lite här.
Ja. Och hon var ju nära på att dö där.
Ja,
han ströp henne väldigt länge. Och man ser att hon verkligen, det hade hållit på 5-10 sekunder till, så hade hon blivit helt medvetslös. Och sen förmodligen död. Men han sa Benicio kom in i rätt ögonblick där. Och sen,
exakt.
Vad var det som hände sen?
Jo, sen går de ut till bilen. Eller ja, de kommer ut i bilen. Och de har ju slagits lite där inne. Så att han är ju redan lite skadad. Och han är ju också en polis, alltså en amerikansk polis. Och han vet ju att det här kommer inte sluta bra för mig. Så de pratar ju nu om, börjar prata lite i bilen om vilket fängelse han vill hamna på. Om han vill hamna på ett fängelse med folk från den kartellen han precis har hjälpt, eller mot kanske någon annan kartell som kanske inte skulle se så bra på att ha honom där. Och trots det så säger han fortfarande inte så mycket, men då börjar ju han att bli helt slagen sönder och samman utav Alejandro, som påpekar att ja, det är ju bra när någon redan är slagen när de sitter här, för att det kommer inte synas. Nej. Hur mycket mer jag har, alltså hur mycket mer slagen det har blivit innan vi book you, så att säga.
Och bara för att visa det, hur arrogant Matt är, för innan hon gick in i banken så sa han till henne, gå inte in i banken. Hon gick in i banken, och sen där så hände allt det här med på baren, hon blev uppraggad, eller han då, de där, han nästan mördade henne. Och sen kommer de ut och hon tar lite luft, hon fortfarande så här med blod och grejer. Och han bara, I told you, don't go into the bank. Han frågar inte hur hon mår ingenting. Han bara, jag tar till dig. Ungefär, du får skylla dig själv. Så jävla arrogant jävel. Och det är typ den stilla.
Men då kommer det ju fram också att eftersom att hon gick in i banken så hade ju han och Alejandro, de hade ju förstått att det här skulle ske. Ja. Så de hade ju följt efter henne och väntat på att någon skulle försöka och,
precis.
Ta henne. Alltså de hade ju förstått, de trodde inte att hon skulle bli mördad som hon nästan blev. Nej. Utan att tanken var ju att någon skulle försöka och pressa henne på information. Ja. Men sen så gick det lite snett, men han försökte ju inte heller mörda, och han säger ju det i bilen också, att det var inte, alltså hans mission var ju helt enkelt att han bara skulle försöka ta reda på vilken information som de hade om kartellen och hur vad de skulle göra liksom härnäst och så.
Och i allt det där så säger ju sen när hon är där, när han säger I told you don't go into the bank, då säger hon sen bara, you use me as bait, då säger han bara, no, you use yourself as bait. Bara, så jävla kaxig. Så det var ju så.
Ja. Helt rätt.
Och det är det med Jörn, hon är i nu. Det var inte det. Och då borde den här klassiska repliken, this is not what I signed up for. Men ja. Den kom inte.
Nej. Och nu är vi egentligen över på andra halvan utav filmen då. För den information som de får nu utav honom i bilen där, och plus den information som de fick från de här flyktingarna som berättade på bussen, ja, så har de nu så pass mycket information så att de och satt käppar i hjulen också för kartellen, så att den här, där de har velat hela tiden, det är att liksom röra om i grytan i USA, så att den som är ansvarig för operationerna inom USA ska vara tvungen att åka tillbaka till Mexiko för att träffa liksom sin chef och prata om hur de ska gå tillväga för att, ja, komma på banan igen i USA. Så att dels så ska de följa efter den här som de nu vet vem det är, tack vare informationen de fick från killen i bilen, och de vet ungefär var den här tunneln är då.
Ja, precis.
Så det är nu de ska sätta igång
den riktiga
själva operationen som är från början, som var planen från början. Men innan vi börjar prata om det så ska jag bara prata lite om sidospåret, precis. Som vi inte har nämnt.
Nej,
än, men som kommer att spela roll snart då. Och det är väl egentligen en av de få grejerna i filmen som hade kunnat bli lite bättre. Alltså det är bra, men jag kände inte så mycket för den här karaktären som jag tror att de ville att man skulle göra. För att det är nämligen så att man får följa en, först vet man ingenting om honom, men det är en person i Juarez då, som man får följa, han och hans son som spelar fotboll, och att följa när de sitter vid matbordet och vad de äter för frukost och lite allt möjligt. Och sen kommer det fram att han är ju polis i Juarez dessutom, och ja, man får följa lite vad han gör i Mexiko. De korta klipp mellan lite det som händer i huvudstoryn då, men man vet fortfarande inte så mycket om honom, mer än att man får se lite från hans familj.
Han har ju sin son där och sin fru, och hon ger frukost till honom, och han vaknar varje morgon där, så kommer han med lite mat och grejer och så,
och ägg,
precis, huevos. och spela lite fotboll och du ska bli så. Så men man får se honom, man träffar honom rätt tidigt i filmen, sen får man se honom en gång till där. Man får väldigt lite information om, jag vet bara att han jobbar, ja, har ett arbete, inte hemma så mycket när han väl är hem så. Som säger, lite information om den karaktären. Men man får ju mer och mer sen.
Precis. Men då kan vi ju egentligen hoppa tillbaka där vi var i huvudstoryn då. Så låter vi andra bero lite, så kommer vi tillbaka till det alldeles strax. För det är nu de sätter igång den stora operationen när de ska till till den här tunneln.
Ja.
Och här tänker jag slänga in ett klipp från han som var ansvarig för fotot, Roger Deakins, om hur de tänkte när de skulle göra den här scenen. Så det kan ni få lyssna lite på här.
David Cohen from Variety here. This is Artisans, and our guest this week is cinematographer Roger Deakins. Roger's latest film is the drug war thriller Sicario, directed by Denis Villeneuve. Roger invited us to his home to explain how he adapts his style to each new film he makes. When you read a script, what are you looking for? How do you visualize it?
No, I don't read a script with anything in mind visually. I mean, obviously, images come to your mind, otherwise you'd have to turn your brain off. But no, I read it like I would a novel. You know, the thing for me was knowing Denis was going to do it and having worked with Denis and knowing his films. And then I read it with a certain kind of point of view that I felt would be his point of view, you know. But I remember we had similar conversations that we had at the beginning of Prisoners. You know, the how far do you want to go towards naturalism? Do you want to shoot, you know, the handheld pseudo-documentary style that seems very popular now, but neither Denis and I really can get a handle on that one.
That house you see at the beginning, it's very beige inside, the lighting is very even, but that says something about what's going on in the scene, I thought.
Right, but it also says something significant about the world that you're putting this activity in. Pretty ordinary house in a pretty ordinary community. It could be anybody's house in a way.
And what is it for?
We're going to El Paso, right?
The whole SUV convoy going into Mexico and coming back was really hard to produce. Wanted to try and create it in America, but you know, actually not move out of Albuquerque where we're shooting, but there was just no alternative. We had to go and shoot that in Mexico to get that sense that you're in a totally different culture and environment.
I wanted to ask about the night vision as well.
Yeah, I mean, the thing was that sequence, okay, they get out of the SUV at dusk and they go down into the darkness. I said to Denis, I don't feel I can do a traditional film moonlight, you know, nightlight look. So he said, well, let's see if we can do the whole thing as their point of view. But in order not to completely confuse the audience, if we had two systems, it would be good. So I'd shot night vision before a few times, but then I hadn't shot infrared. And I thought, that's a really interesting way to go. And then we gave that to Alejandro's character. So Alejandro has the thermal imagery, but everybody else has a standard green night vision system, yeah.
You come from a documentary background. You're used to shooting what you find.
Yeah.
You not everybody seems to have that instinct.
Well, I think you have to have it because not everything is completely planned, you know. You have to be flexible to the moment. And especially these days with the style of acting. I mean, very often these days you're shooting the rehearsal, for instance. I like the camera to be close to the characters, which comes from documentaries.
Is it different when you're shooting the face of a movie star?
Well, you're not shooting a movie star, you're shooting a character and a story, and I think that's more important. So if you shoot a movie star, you're shooting somebody that doesn't belong in the movie. I mean, I have in the past got in trouble because I haven't put a black front light on somebody's face. You can't do something against what you do, you know, that's the way I see things, that's my job. I mean, especially in Sicario.
Especially in Sicario.
That said, obviously you're not going to make somebody look lousy just for the sake of making them look lousy. I mean, you are making, I say, you're still making a film Once Upon a Time, aren't you?
Ja, och där fick vi lite information som jag inte hade när jag såg filmen. För jag, det här var en av de senaste som jag hade lite svårt för. Alltså det var väldigt snyggt gjort och sådär. Framförallt precis innan de går över till night vision och den här infraröda typen av nattsikte då. Men innan det så är det en av de snyggaste scenerna när man ser dem mot solnedgången och de är precis innan de tar på sig det här. Det är så himla snyggt foto, superfint.
Det jag gillar just med denna filmen, som jag sa även när vi pratade, att när det är mörkt i filmen, alltså då är det filmat. De har inte lagt till några extra ljuskällor så här, när de är i bilen och grejer. För många filmer ser det, när de personer sitter i bil, det är ändå upplyst. De har en liten lampa under vid magen och grejer, så att man ser att de lyser upp så här grejer och ska se karaktären. Men inte den här filmen. Här är det natt, då är det natt. Är det kväll, så är det kväll. Och de har det ljuset som om det vore kväll på riktigt. Och det är samma sak där, som du säger, när solen går ner där och det börjar bli mörkt. De har inga extra ljuskällor. Det är de och solen. Typ. Och det är riktigt ljuset, och man ser verkligen shit, det är mörkt.
Man ser deras silhuetter liksom mot solnedgången och allt annat är helt svart. Riktigt, riktigt snyggt. Men det enda som jag störde mig på i det här, det var ju just att de delar upp sig och smög i två olika grupper. Men de hade även en helikopter uppe som också hade en sån här night vision, så att liksom allting lyste upp. Så att jag tyckte ju då att men de kunde ju se ovanifrån att det inte fanns några personer där, så jag förstod inte varför det var så urdraget.
Jag kan kontra med det här, tror jag, för jag tyckte om den scenen nämligen. Precis, med varför de satte på sig något, för solen gick ner. Det finns inga lampor, ingenting där ute. Det är becksvart. Du är mitt i utöknen, du ser inte ett skit. Därför sätter de på sig de där ganska tidigt där och smög sig framför. Plus att helikoptern lyser ju såklart. Men om de åker lite för nära, då kanske de hör dem. Kommer de i bilar, kanske de hör dem. Så de får ju smyga en bit. Så att på det sättet ta det i lugn och ro. Och ta sig fram dit. Utan att avslöja sig själva.
Låt gå.
Ja.
Låt gå. det låt gå. Det är väl okej. Jag störde mig inte så mycket på det. Men jag
tyckte det var...
Det var ju snyggt. Det var det. Jag förstod inte heller när jag såg det att det var just Alejandro som hade den här speciella
infraröda,
att det bara var han som hade. Jag tänkte att de hade lite blandat hip som hopp i gruppen. Men det var ju visst bara han som har det. Så att när jag ser den här filmen nästa gång, när man köper den på Blu-ray sen, så kanske jag kommer uppskatta den här scenen bättre när jag tänker på det, att varje gång man ser det så får man se just vad bara han
ser. Ja, precis. Klipper de mellan night vision och så IR infrarött då. Jag tyckte det var skitsnyggt. Det var verkligen läckert. För de skulle kunna filma som många andra filmer, mörkt och de lyser upp där, man ser dem gå. Nej, man får se det de ser, och de ser via sina night vision goggles. Och det. Och då tar de sig till tunneln.
Precis, och så tar de sig in i tunneln också. Och i början så går det ju ganska snabbt och bra. De tar väl de första med kniv, så att det inte låter någonting, och man tänker att här går allt frid och fröjd. Och sen kommer de in en bit, och då har ju de, som den duktiga kartell de är, gjort en fin tunnel som är helt upplyst ute i mitt i ingenstans. Så då måste de ju ta av sig de här night vision och IR och allt vad det är. Så då får man ju se allting i ljus igen, och så delas de upp lite i grupper och så försöker ta sig genom den här tunneln. Och tunneln är inte bara, det är inte bara liksom en rak enkel tunnel, utan det är liksom som små olika gångar som går lite kors och tvärs, så att gruppen måste dela på sig. Och Alejandro går helt ensam i täten, och hon, Kate Mazur, går egentligen i princip längst bak. Men hon gör lite en avstickare som gör att hon kommer i kapp Alejandro, som har gått en liten annan väg. Han tar sig alltså genom tunneln. Han har ett annat uppdrag än vad de andra har egentligen. Vilket hon inte vet om.
Återigen, you're on a need to know basis.
Ja, exakt. Och precis innan det här, alltså innan de gick in i tunneln, så fick hon ju faktiskt veta varför hon hade valt sig, glömde säga det. Men det är ju helt enkelt för att CIA, som Matt Graver då tillhör, får man veta då, får ju inte verka inom USA:s gränser, fall de inte är teamade med någon annan, alltså större agency, till exempel FBI, från vilken hon kom. Så att de var tvungna att ha med en FBI-agent eller DEA-agent eller någonting, för att få göra det här lagligt på amerikansk mark. Så att hon har egentligen bara varit en bonde i det här schackspelet. Och hennes enda roll var att de skulle få röra sig på amerikansk mark och göra det här. Så det fick hon ju veta precis innan detta då.
Ja.
Men hon valde ju ändå att följa med in, för att de sa att hon behövde inte ens göra det. Men hon sa att nej, men jag tänker följa med in i tunneln. Och sen så får vi ju följa Alejandro då, som har tagit sig igenom allting och kommer fram till en bil som håller på och lastar av massa droger. Ja. Och den här bilen är ju då en polisbil som tillhör den mexikanska polis som vars son, och han som vi fick följa lite tidigare då, så han var alltså en av de här korrupta poliserna i Juarez, som ja, helt enkelt hjälpte till att transportera droger till gränsen. Och den här killen står ju Alejandro och pekar sin pistol på och börjar prata med. Och då kommer Mazer och börjar peka sin pistol på Alejandro och säger att han ska, ja, helt enkelt liksom arrestera honom.
Ja.
Och inte stå där och peka, och sen så säger han helt enkelt att peka inte den där på mig.
Nej.
För då jävlar.
No, you do not point your gun at me, I'll fucking kill you.
Ja, och sen så fortsätter hon ju att peka och säger att han ska liksom drop your gun till honom, på vilket han skjuter henne. Och där var väl ett av mina första riktiga what the fuck moments i filmen, för att där tar ju den filmen en annan vändning.
Ja.
Fram tills nu har ju egentligen Kate, alltså Emily Blunt, varit huvudpersonen i filmen, men från och med nu så tar egentligen Alejandro över. Så nu är det han som är huvudpersonen resten av filmen.
Ja, precis.
Så han skjuter henne
i bröstet,
så hon har ju skottsäker väst, så att hon överlever ju givetvis.
Fast det visste man inte då när han sköt henne.
Nej, man kunde lika gärna skjutit henne i huvudet, ja. Man såg ju inte var. Och nu, ungefär nu, förstår man vilken typ av person han är, för man har ju hela tiden undrat vem han, alltså vad han tillhör, och om han tillhör DEA eller CIA eller någon annan underrättelsetjänst någonstans. Men det är nu man vet att han är bara kort och gott Sicario. Alltså han är en torped lejd av den amerikanska staten att ta hand om ett ont.
Fast han har även personliga mål i detta också. Det är inte bara att USA säger.
Nej, han är inte bara, han gör det ju inte för några typ av pengar.
Nej.
Utan han gör det ju för hämnd.
Han hämnas och USA får som de vill. Så det blir lite win-win för båda två där.
Precis.
Mm.
För det visar sig ju då att han ber den här polisen och köra den här bilen alltså polisbilen och ska jaga efter en annan, alltså som de följer med helikopter utan att den bilen vet om det, för det är ju där den här chefen för
banken
det som sker på nej, det är chefen för det som sker på amerikansk mark för kartellen, alltså den som har hand om alltså troligtvis den som var ansvarig för det här huset med alla kroppar i början och sådär, som har kallats tillbaka till superbossen av kartellen då. Och så han är på väg dit, men den här polisbilen kör i kapp och de slår på siren, blåljus och allt, och säger att han ska gå ut ur bilen och sådär, och han säger liksom, alltså, vet du vem jag är? alltså du vill inte stoppa mig, men han fortsätter att säga, ja, gå ut ur bilen och
med fingrarna tar steg bakåt och sen
ja, allt sånt där. Och, men det gör han ju bara för att där sitter ju Alejandro och pekar med sin pistol mot hans huvud. Och det är ju här jag tror att de egentligen vill att man ska känna mer för den här polisen, eftersom att man har fått följa honom lite och hans son och sådär. Men här kommer ju kanske nästa lilla what the fuck moment, och det är ju när han skjuter polisen i huvudet. Man tänkte ju att han bara skulle lämna honom där eller någonting. Eller det gjorde jag i alla fall. Men han skjuter ju honom i huvudet, och sen skjuter han den här andra i benet då. För att han behöver ju honom för att komma in på det andra stället sen. Och hans bil. Så att eftersom att han var på väg till sin boss, så vet ju han exakt vart det är.
Ja, och att de
vet att han är på väg och sådär. Så att han tar ju hans bil då med hand vid ratten och kör in där och dödar honom och alla vakter. Och allt det här är ju fortfarande supersnyggt filmat. Missar vi någonting? Det gör vi inte, va?
Nej, det är väl han kör in där. Alltså han använder sina skills. För det är ju ett jävla fort typ att ta sig in dit. De är vakter överallt. Och så han har ju helikopterns hjälp också att se hur många vakter som finns där och grejer också. Så många som står vid grinden och den kommer dit. Och de bara, hej, skjuter ihjäl båda två direkt där. Innan de ens hinner reagera. Och då kan han ta sig in i grinden och försöka vidare. Då är han ju inne i själva trädgården, typ området.
Precis.
Sen så finns det ju mer folk där och de går fram och kollar och han stiger ut. Och de andra bara släck lamporna och så kommer bilen sakta, rullade sakta. Och ser de vem det är. Och fan, det är ju bara han där som är död med, eller han har halsen uppskuren. Ligger där och blöder ut. Så han sakta rullar in mot dem då. Han bara, kyl vad som händer. Så kommer han då från sidan då bara tar dem allihopa där och avrättar en efter en för att ta sig till huvudbossen.
Precis.
Lite som ett tv-spel där han tar småbossen.
Ja, verkligen.
Småbossen först.
Ja, absolut. Och sen så när han går in i det här huset också, så visst är det så att det går något hembiträde där.
Ja.
Det är den enda som han skiter i, som han låter leva i det här. Så hembiträdet ser han och hon ser honom och han viftar lite med pistolen och hon går tyst därifrån.
Det tyckte jag var intressant. För
underförstått.
Ja, jag tänkte hon vet vad de håller på med. Alltså hennes chef och grejer. Och hon visste att det här kommer komma. Hon vet att han har säkert komma. Han förtjänar det här säkert. Och hon bara, ja okej. Okay. Hon säger inte, hon skriker inte ingenting. Hon bara, ja, jag fortsätter att damma lite. Ungefär så.
Nej, för hade hon skrikit, då hade ju kanske han, alltså bossen, blivit medveten om vad som hände och kunnat fly och sådär. Men hon hade ju definitivt dött på samma sekund som hon öppnade
lunen. Precis.
Så man såg på henne under de här korta sekunderna som det här utspelade sig att okej, jag visste att den här dagen den kunde komma och nu har den kommit, så
det bara go with it.
Nu är det dags att börja leta efter ett nytt jobb.
Ja, ungefär.
Jag tar med mig lite utav silverbesticken på
gången. Ja, men precis. Passa på att ta med så mycket du bara kan. Och ja, hon visste att det skulle komma, så det påverkade inte henne direkt så. Hon var inte direkt i chock. Hon bara, ja, okej. Då var det dags. Och då tar han sig, efter att han dödat alla vakterna, så sitter superskurken då ute på terrassen där och äter med sin fru och två barn, två unga pojkar. Sitter ute i värsta lyxmiddag med vin och grejer, kött och grejer, så sitter ute i det fina vädret. Och så kommer han sakta fram där med sitt vapen, och de sitter still där, för de ser att han kommer. Sätter han sig bredvid där då.
Han sitter ju vid ena huvudändan på
bordet. Ja, precis.
Frun sitter ju till
vänster om honom.
Till vänster om
honom.
Om superskurken, ja. Om vi kallar honom för det. Och barnen på höger, på högersidan. Och medan superskurken, som vi har valt att kalla honom, sitter ju liksom vid huvudändan.
Sitter de mitt emot varandra då?
Ja, och han sätter sig ju mitt emot då. Mm. Och jag tror att det första han säger är väl, prata dina barn engelska.
Ja.
Och så säger ju skurken att det gör de inte. Och då börjar de, han säger det där på spanska, och sen så går de över till engelska och pratar engelska därefter, så att de inte ska höra. Och då tänker man ju ändå att ja, att han ska veta vad som alltså han vet att det här kommer inte sluta väl, men man tänker att okej, han kommer i alla fall ta det varsamt med resten av familjen. Liksom. Han vill, de är bara oskyldiga i det hela.
Ja, inom parentes oskyldiga. Yeah.
Ja, jo, men barnen liksom var, jo, de har ju bara fötts
där. Ja, men precis. Mamma, hon vet om men,
ja. Jo.
Så sitter man och pratar lite då, och han försöker självklart skona sig. Nej, alltså det kommer komma någon efter mig och grejer. Och sen de sitter och pratar en stund.
Vi får ju nu också veta vad det var som hände med hans familj. Alltså Alejandros familj. De hade väl kidnappat hans fru och dotter, och sen huggit huvudet av dem, och sen skickat tillbaka huvudena till honom.
Precis.
För att han var åklagare i något mål mot kartellen och skulle lägga ner det målet då, tyckte de. Vilket han inte hade velat göra, och då dödar de hans familj. Och det är därför han då sitter där han sitter, alltså varför han har gått med på att göra det här, plus den lilla underliggande grejen att vi får veta att han tillhör en annan kartell. Så inte nog med att han bara därför hämnd, hans chefer, så då menar jag inte de inom FBI och CIA, utan han tillhörde ju något annat lands drogkungar. Så att de skulle tjäna på att den här mexikanska falangen försvann, för då skulle de kunna föra in mer av sina varor.
Precis.
Så han har ju verkligen blivit super dark från att ha varit åklagare då.
Ja, han har verkligen blivit. Och där så försöker han ju som sagt skona för sitt liv och grejer, och inskjuter inte barnen, låt dem gå härifrån och grejer.
Och han propsar på att de ska fortsätta äta sin måltid också.
Ja, precis. Vi fortsätter äta bara. Vi bara pratar. Ja. Och sen får han som mer. Alltså. Skjut mig, men låt barnen leva. Någonting sånt och grejer. Eller min fru leva. Och sen när det väl kommit upp till punkten då att han verkligen ska döda honom, bara för att han gav ju orden för att hans familj skulle dödas ju. Och när han säger, snälla skjut inte mina barn, skjut mig först då, så att de slipper, så låt dem gå iväg och så skjut mig. Men han då hör man bara tre skott, och så hör man bara
familjen är död,
hör man huvudet falla mot tallriken, och man får inte se när de skjuts heller, man bara hör, och man ser hans reaktion. Man får inte se när de träffar.
Och sen så, nej, men precis. Sen zoomar de ut, och då ligger de ju alla med huvudena på bordet.
Precis. Och man får
och han sitter kvar där, skurken, lite skärrad. Och på vilket Alejandro svarar, finish your meal.
Mm.
Så han ska ju liksom fortsätta äta nu.
Ja, precis. Och det
vi har all tid i världen.
Ja, nu är de borta, nu är de döda. Och man får inte, som sagt, man får inte se hur de träffas, man bara hör. Och så hur de faller. Och sen zoomar, som du säger, zoomar ut och grejer. Och sen är han där. Och han har ju väl röstet, tror jag. Precis innan. Ja, han har rätt av honom med då. Jag kommer inte ihåg vad de sa, men det är också, de har fortsatt prata lite där och sen plötsligt, ja, nu är det nog. Och så får man höra bara, jag tror han tömde magasinet, va? Jag kommer inte riktigt ihåg.
Jo, jag tror det också.
Förmodligen gjorde han det. Han var redan ilska. Men det här, återigen, man får inte se när han skjuter honom, man får bara höra. Man får inte se när han träffar.
Ja, de här typiska silencer-ljuden.
Ja, precis. Och grejer och... Och det var ju trevligt. Trevligt avslut på middagen. Avrätta en hel jävla familj.
Ja, det är ju ett av de största what the fuck momenten i hela filmen, helt klart. Ja. Att han verkligen, alltså man får aldrig se sånt i amerikanska filmer. Alltså det blir aldrig så mörkt som det blir. Jag trodde inte att det skulle ske, just eftersom att den typiska amerikanska filmen, det händer inte sånt i en sån film.
Nej.
Det liksom går inte igenom. Men här gjorde det där och jag blev verkligen helt helt tagen av det.
Ja.
Och sen klipper de ju som de brukar, bara helt plötsligt, och istället så sitter vi med i Masers rum,
ja,
alltså där hon bor, i hennes lägenhet. Och här tänker jag slänga in ett litet klipp från en intervju med Emily Blunt om just slutet utav filmen.
Mm.
Så vi kan ju lyssna lite på det här.
Yes.
When you were making it, did you realize, okay, this really is something special? Denis has a vision, like we really.
Well, I always loved Denis, but he has this fantastic way of making you feel like he doesn't really know what's going on. Sometimes he'd be like, "I haven't had enough coffee today, my friends. Sorry, I'm a little fucked up. I need to like blah 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 blah." You know, he's like, and we'd always be like, "Denis, you know what you're doing." And but I think that he is such a brilliantly collaborative director, and he brings you into the process. And so by sort of faking that he doesn't know what's going on, he kind of gets you to offer your opinion. You're like, oh wow, this movie would fall apart without me, oh my god, you know. And then when you see the movie, you're like, he knew exactly what he was doing the whole time. I just think it's like, it's just a stunning piece of work.
Had you seen it before the premiere?
I saw it once, but sort of by my, you know, me and John saw it, you know, in a huge empty theater, and it was wonderful to see it. But I think there was something arresting about seeing it last night with that many people, and that you could have heard a pin drop. I mean, it kind of, I felt everybody else's tension infusing me with more so. You know?
Well, one of the, and I don't want to necessarily spoil, but there's an amazing scene at the end with you and Benicio,
yeah.
And I'm just curious. Is that something that looks as difficult as we assume it would be for an actor to portray, or is that just part of the job? It's easy to pull that out.
The scene was actually very, really affected me, and it wasn't as it was in the script, you know. And we just felt that we wanted to do something different. It was just not quite the same in the script, and so the three of us sat there, Denis, me, and Benicio, and we just stretched it out, and we talked for 2 hours. Denis was amazing. He'd blocked off the entire day because he knew we weren't satisfied with how it was in the script. And he'd blocked off the entire day for us to shoot this pretty small scene. And it was just this heightened atmosphere. And I remember when we were talking about the scene and what this would mean for her and what it would cost her. And it's effectively like she's signing her life away, and her whole identity, you know, it's being signed away. And she's a character who's sort of systematically been broken down throughout the course of the film. And so I think when we were talking about it, I started to like feel myself get a bit emotional, and Lucy went, "You see, this is the scene, man. We gotta fucking shoot this. We gotta shoot this scene.
Oh,
this
wow.
is it. This is it. This is it." So they just put the cameras up and we rolled, and that was it. And it was one of those scenes that you sort of live for in this industry, because it didn't feel derivative of anything else. It felt so tender and yet so frightening, and so, you know, it's really a cool scene.
Yeah, och det syntes ju verkligen, alltså hur viktig den här scenen ändå var, alltså extremt väl spelad.
Ja.
Och man förstår att alltså jag undrar lite hur original scenen såg ut, som de inte var så nöjda med. Men jag är ändå glad i att det slutade så här, alltså att hon tvingas och av Alejandro att skriva på det här pappret att allt har gått rätt till. Mm. Alltså att hon som FBI-agent ska liksom då säga att CIA gjorde det här och allting gick rätt till. Alltså ingenting som hände står ju med på det här pappret, utan de beskriver något helt annat. Och att det var en helt vanlig liten grej som skedde på amerikansk mark, och att allting var precis by the book, och hon vägrar utskriva på det. På vilket han trycker upp en pistol under hakan på henne och säger att ja, om du vägrar så har du precis begått självmord.
Mm.
Och här vet man ju verkligen inte vad som kommer att ske. Nej. Efter att 2 minuter tidigare ha sett den här familjen bli skjuten, så tänker man ju att ja, det kanske slutar med att man får se hela hennes ansikte bara förintas utav en kula här nu. Mm. Och man vet ju inte, men hon viker sig och skriver på pappret och han går därifrån. Och sen får vi se, eller han, när hon skriver på det så faller ju en tår längs hennes kind också. Mm. Som han torkar bort, och sen går han därifrån.
Ja.
Och hon hämtar sin pistol, springer ut på balkongen, och han går där nere, vänder sig om, kollar rakt på henne, och hon liksom pekar med sin pistol rakt mot honom. Men han bara står där och kollar på henne. Sen så tar hon ner pistolen, och fortsätter kolla på honom. Han vänder sig om, går därifrån.
Mm.
Och där är filmen slut.
Sen klipper filmen då till en fotbollsplan. Man ser en pojke spela fotboll där ja, och mamman...
Eller först så klipper det till att pojken står och kollar på sin pappas säng.
Ja.
Och sen så går han istället med sin mamma till fotbollsplanen.
Precis.
Och under tiden som det spelas fotboll så börjar det skjutas i bakgrunden också. Ja. Så alla stannar upp på planen. Och så går det några sekunder, så fortsätter de bara spela vidare.
Ja, och sen
och sen
filmen slut.
Fade to black.
Ja.
Ja, precis.
Ja, wow, vilken film. Jag vill se den nu.
Ja, jag med.
Ja, det är sjukt bra film. Alltså...
Ja, och samtidigt, vi är ju väldigt mycket den typ av filmälskare som ska se den här filmen. Den person som jag såg den här filmen med. Mm. Jag gick ju med en som jag brukar gå och se filmen med på bio. Hans spontana känsla var att det här var en 5,5 av 10.
Va?
Ja. Så det här är ju inte en film för alla. Han är ju sån här sci-fi. Gillar sci-fi filmer och var inte alls beredd på vad det skulle vara för typ av film, och inte så mycket för blod och de här grejerna, så han gillade den ju inte alls, medan jag satt där helt golvad. Samtidigt så tyckte jag inte om den lika mycket då som jag har gjort medan jag har låtit filmen liksom så här,
sjuka in lite
som det egentligen varit med både Prisoners, Enemy och Navals hemlighet. Mm. Alla har vuxit liksom, ju mer jag har tänkt på.
Ja.
Ju mer de har sjunkit in, desto mer har jag tyckt om dem. Så det, för mig har det ju gått från att vara kanske en vanlig 4 av 5 till ja, så nära 5 av 5 man kan komma. Det enda jag hade velat ändra på, det hade varit att de hade byggt upp det här med polisen lite annorlunda, alltså den mexikanska polisen. Och egentligen så hade jag inte velat ha den här filmen, utan jag hade hellre velat ha den 8-delade miniserien på HBO.
Typ. Precis, ja, det var det vi pratade om också, det hade funkat bra, för det finns ju lite utforska ur karaktärerna som skulle kunna funka som serie. För stilen är ju, filmen påminner lite om Breaking Bad, för de spelar också samma sak där. De har bara naturliga ljuskällor när de är ute i öknen. De använder sig bara det ljuset som finns där. Och det gjorde de i den här filmen också. Alltså det är samma sorts stil. bland annat detta och då Country for Old Men, tyckte jag. Alltså med långa scener och grejer och stillsam kamera. Det är inte den där ryckiga actionkameran när det väl är action. Och det var det jag tyckte. Nej, var så jävla bra gjort, för mycket skakar. Det blir att man missar mycket som händer. Nu var ju allting som hände var centrerat i, alltså i bild. Det var inte så här man fick se lite till vänster. Allting som hände var mitt i bild och stilla, så att man fick se verkligen vad det var som hände. Så att man fick en uppfattning av vad som sker och vad, så man inte missar någonting då. Så man kan göra många filmer när det skakar för mycket. Och det var väldigt välgjort. Det är också så här, som jag sa också, att filmen kommer växa på folk sen.
Precis, jag tror det också.
Och, för jag hade ju en kollega på jobbet, Rasmus heter han, han är läkare. Han följer oss, nu pratar vi film. Och så brukar han fråga mig vilka filmer jag rekommenderar, så jag går och ser Sicario. Jag sa, det kommer inte vara många som ser den, men den är fucking fantastisk, sa jag. Och sen gick han så den, och sen när han kom och var såhär brofist, den var så jävla bra, sa han. Jag sa ju det.
Ja, jo, nej, men den är väldigt bra. Men jag kan ändå förstå att den inte är riktigt för alla, för att den är på sätt och vis ganska speciell också med fotot. Den är ganska långsam och kameran ligger kvar.
Ja.
Och det är mycket som sagt, som jag har pratat lite om, som händer utanför kameran. Mm. Alltså, det är inte så himla mycket action egentligen, utan det är ju mer det här att man tänker att någonting ska hända, men så händer det inte. Ja. Fast det är fruktansvärt bra gjort liksom. Ja. Och så himla snyggt.
Jätte, alltså det är utan tvekan årets snyggaste filmer, alltså. Rent fotomässigt. Och jag tror att den här filmen så här, om 5-10 år kommer ses som så här, är det? 2000-talets, nej, kanske inte 2000, men från 2010 uppåt kommer det vara några av de bästa filmerna under den tidsperioden, tror jag. Jag tror den här filmen kommer växa som bara den sen när man väl får ny som den, alltså så.
Precis.
Men just som du säger, den är inte för alla, men om man tänker på ett film med sitt sätt, tekniken, ljuset, ljussättningen, karaktärerna, för det är ju även skådespeleriet gör ju också filmen, och här, det här, jag kan inte ge annat än topputyg till alla här i skådespeleriet, för det var fantastiskt. Även alla som pratade spanska och grejer. Det var jättebra agerat. Jag hör ju skillnaden när folk agerar och pratar. Även på spanska då. Jag kan ju språket.
Ja, nej, det gör ju inte jag på samma sätt. Jag tycker ju att allting låter bra.
Ja, nej, men precis. Det var en sak som jag störde med. Till exempel Breaking Bad. Han, Gustavo. Han var ju från Chile i serien.
Ja.
Och han är född i Danmark, den snubben. När han pratade spanska, nej, det var inte chilensk accent. Han hade sån här amerikansk, som har lärt sig spanska inför rollen typ. Ja. Så och då tänkte jag bara, nej, han pratar inte så bra spanska. Nej. Och det är inte chilenska, så det var så här en liten detalj, men det drabbar ju inte folk som inte vet, men mig, men den här filmen var jättebra. De använde sig riktigt mexikaner som kan språket, och agerar bra, och alla spelar skitbra, tycker jag.
Absolut. Det enda jag skulle vilja lägga till, som jag inte har med filmen att göra, men jag nämnde lite tidigare, det är att Denis Villeneuve har ju två kommande filmer på gång som jag nu efter att ha sett den här blivit enormt sugen på. Dels så har han ju ens kommit ut redan nästa år, Story of Your Life, med Amy Adams, Jeremy Renner och Forest Whitaker. Det är en film som handlar om, eller jag kan läsa här, det är från IMDb, taking place after alien crafts land around the world. An expert linguist is recruited by the military to determine whether they come in peace or are a threat. Så tänk dig en sci-fi film nu med Denis Villeneuve. En mörk, ja, det,
jag tänker lite såklart på inte District 9 just nu faktiskt, stil.
Jo, fast det är ändå, jag tror inte att den kommer bli på samma sätt, skulle jag inte tro, men det är ju lite samma grundstory. Däremot har de sagt att det inte kommer vara riktigt lika riktigt lika mörk som hans tidigare filmer. Mm. Men han säger att det här är det mest krävande projektet han har gjort hittills. Ja. Och att ja, nu vet man ju inte hur mycket sanning det ligger i det och hur mycket han vill boosta filmen, för det är klart att han inte säger något dumt, men han säger att det är det bästa manuset han någonsin har läst, men han skulle inte säga att det är det sämsta han har läst innan.
Ja, för jag kollar på vilka som har skrivit manuset där, och det, än så länge så är det inte så imponerande, för det är han som har skrivit, vad man skrivit The Thing från 2011, Final Destination 5, Nightmare on Elm Street remaken och Hours med Paul Walker, och det var inga höjdare direkt. Men så fanns det en screenwriter till, en story, han skrev screenplay för sig, Erik Hessen Heisen eller någonting. Och den här snubben...
Mm, precis. Sen kommer han ju efter denna film då, alltså Story of Your Life, ja, så kommer han ju att släppa nya Blade Runner-filmen. Mm. Och här tänker jag slänga in ett litet sista avslutande klipp också från en intervju där han pratar lite om Blade Runner-projektet. Mm. Så det kommer här.
I mean, there's something so distinctively human about your productions, even when they're quite surreal, like Enemy is. And I was wondering, is that something you plan on taking with you into the Blade Runner sort of sequel? Is that something that you're going to try and take that very quite intimate kind of character side and take it into what is a huge blockbuster?
But the thing is that it's like at the beginning, at the end of the stories, are always about humans and the relationship between human beings, and definitely it's like the intimate part of the stories where I feel comfortable and where everything grows from there. So I will go on in that direction, obviously.
Are you looking forward to kind of dipping your toes into the sci-fi genre in a set? Because, I mean, it must be quite an exciting genre for a filmmaker, because it's where the impossible can become a reality. It's quite different.
Yeah, exactly. It's about dealing with the impossible, and also it's what I love about sci-fi, it's a projection. You can go with imagination in the future and talk about topics or subjects that would be sometimes too much tough to deal with in the present time, but because of the fantasy of the future, you can approach them. It's like I'm dreaming to do sci-fi since a long time, and for me, it's I'm quite very excited, I must say.
Well, I mean, you're working with, obviously, the master of sci-fi, Ridley Scott, on this one. I was just wondering if you're... Because, obviously, this was his kind of baby. I was just wondering how you're going about kind of remaining faithful to his kind of work in the past, but then bringing in your own unique vision and stamping your own authority on the project as well.
Ridley Scott is a visual genius. I mean, he's a master. I have a massive respect for his work, and I give myself the permission to play in his backyard, you know, because he gave me the permission, only because I have his blessing. Otherwise, I would not have accepted this job.
Just wondering very quickly, Ryan Gosling and Harrison Ford are confirmed. Just wondering if there's any other names that you can throw into the mix at this stage.
No, it's unfortunately what is in the... I can say nothing. It's very boring for you, I know, but for I'm unfortunately, we are at the early stage of development right now.
It was worth a go. Thank you. Thank you so much for your time. Okay. Very much appreciated. Thank you.
Ja, och där hör vi ju att peppen även för denna film är på topp. Jag tror att det kommer bli riktigt bra, och speciellt eftersom att han har med sig Roger Deakins, som gjorde det fantastiska fotot till denna, som ska göra det även till den filmen. Och ja, det... Jag var inte så pepp när jag hörde att det skulle göras en ny Blade Runner, men jag har blivit desto mer nu, helt klart.
Ja, jag tycker inte Blade Runner var så jävla bra.
Nej, alltså, du har ju kört med din lilla lilla lista på sistone. Med,
jag har inte släckt in det här, men
det kanske kommer.
Det kanske kommer, faktiskt. Ja. Alltså, jag såg den, jag tyckte den var lite överskattad.
Jag tycker inte att det är en 5 av 5, men jag tycker att det är en bra film.
Jag tror
och hoppas att det här är en sån film som undantaget där den uppföljaren är bättre än originalet.
Ja, det tror jag det kommer bli i så fall, för jag tyckte den var så där. Samma sak när jag såg på Ghost in the Shell. Vi hörde mycket om den, det var också. Ja. Lite besviken. Jag hade väl för höga förväntningar. Men.
Ja, så kan det vara. Men ja, ska vi försöka sätta ett what the fuck-betyg då? Hur högt på skalan kommer den av 1 till 10 tycker du i what the fuck-ighet?
Ja, med tanke på själva introt, öppningsscenen. Jag satt på helspänn och den satte ju tonen på en gång där. Så det här är stort jävla what the fuck. Scenen när de kör bilarna in i Juarez också. Jävlar vad man satt på helspänn där. Sen mycket andra grejer med Benicio och grejer. Så nej, den... Ja, vad ska man våga säga? Den får inte fullt betyg i what the fuck, för...
Ja, det kunde vara värre, helt klart. Ja. Han har gjort värre, speciellt Enemy som ja. Nästan en 10 av 10.
Ja. Ja, men jag säger nu nog en... ja, så jag tycker filmen är skitbra, men om vi ska snacka rent så här what the fuck ögonblick så får du nog en 8 av 10 tror jag. Av mig tror jag.
Ja, jag skulle nog nästan säga en 7 av 10. Den är inte så hemskt what the fuckig.
Jag säger en 7,5 faktiskt. Jag håller med.
Mm. Så han har ju gjort värre såna twistar i sina filmer, Incendies till exempel som vi pratade om tidigare, och framförallt Enemy. Men den var helt klart värd att se, och trevligt att prata med dig om den lite mer ingående än de 5 minuter vi hade i din podd.
Mina kompisar har inte sett filmen så.
Nej, just det. Och de kan ju inte lyssna på det här avsnittet då heller.
Nej, de får fan se filmen.
De får se filmen först. Ja, men du kan ju få berätta vart vi kan höra mer utav dig. Så ska vi ta avsluta sen.
Ja, av mig kan ni höra på podden Nu pratar vi film. Vår sida är nupratarvifilm.blogspot.se. Och även mina videorecensioner som heter Louis recenserar. Det finns på YouTube och allting är länkat på vår sida. Eller så bara googla Nu pratar vi film och vi finns överallt.
Ja, och mig hittar ni ju, om ni har hittat det här klippet, så vet ni vart ni ska leta. Men om ni vill kommentera något eller tipsa om någon film som ni tycker att vi ska ta upp, så når ni mig på What the Fuck Film Podcast på Twitter, alternativt min egen Twitter på @JonteBlomberg. Så det är väl det jag rekommenderar. Jag finns för närvarande bara på Twitter. Får väl se
vi hänger mycket på Twitter vi också. Alltså, det mesta snabba informationen sker ju där.
Precis.
Ja.
Ja, men då tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat och tack för att du ville komma och prata
med mig. Tack så mycket för att jag fick komma och prata om en film som jag tycker väldigt mycket om och som jag ser fram emot släpps så att jag kan få se den igen.
Ja, jag håller med. Men då säger vi så. Tack så mycket.
Yes, tack så mycket. Hej då.
La ciudad se llama Duc, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado.